För 8 år sedan kom hennes första bok, Innan floden tar oss, som utspelade sig i Bangladesh och som blev en bästsäljare med 180 000 läsare. Några år senare kom uppföljaren Den som går på tigerstigar, som också den nådde många läsare. Och nu jobbar hon med den tredje boken, där handlingen är förlagd till Burma, eller som man också säger, Myanmar. Månadens ansikte i december är Helena Thorfinn, journalist, biståndsarbetare och författare. Men trots många år tillsammans med familjen utomlands, senast i Washington DC i USA, och dessförinnan Burma, är det ingen tvekan om vad som är hemma.
Det känner jag verkligen att det är Lund. Och det var lite av anledningen till att vi ville flytta hem var att jag längtade faktiskt hem efter 6 år utomlands. Så det har jag aldrig gjort förut. Jag tror att det går någon gräns där vid 4-5 år att man känner att nej, men nu är det dags att komma tillbaka. Och det känns ju fantastiskt att komma tillbaka. Och liksom, min dotter går i en skola här i Lund där hennes storebror har gått. Hennes morfar gick där. Hennes morbröd gick där. Jag råkade gå på en annan skola. Men det lustiga är att hon går med en kille som hon faktiskt gick på dagis med i Bangladesh. Konstigt. Liten värld.
Så trots att ni har flyttat så mycket så hittar man liksom någon form av kontinuitet och något form av liksom att det här är hem i alla fall?
Ja, för oss har det inte varit några problem. Jag är gift med en engelsman och han är inte så intresserad av England och bor där nu. Men alltså, när man är ute och lever sig internationellt så träffar man ju folk som inte har något hem. Alltså verkligen inte. Jag menar, Lauras bästa kompis, det är kinesisk-fransk mamma, engelsk-kambodjansk pappa. De har bott över hela världen. Och det var rätt intressant när covid hände. Då fanns det liksom inget hem för dem att åka till. Utan de var tvungna att vara kvar i Myanmar under hela epidemin. Därför det fanns liksom ingenstans att evakueras.
Du sa först att du var författare. Är det du känner mest? För du har ju jobbat med många olika saker.
Jag är ju också journalist och jag har också jobbat som diplomat och biståndsarbetare. Men jag tänker att här är jag ju författare. Samtidigt så är författaren som svår sak att säga att man är. Det är liksom lite pretentiöst och jag tänker att det är bara P.O. Enquist som är egentligen är författare och Astrid Lindgren. Det är liksom inte riktigt jag, men jag är ju det. Ja, det är ju det jag gör. Jag sitter ju dagarna ändå och skriver, så att det är, jag är ju författare.
Och nu skriver du en bok som handlar om Burma. Hur gör man när man då sitter i Lund där det idag är 4 grader kallt och det är molnigt och blåsigt? Hur hittar du tillbaks till Burma då?
Alla mina böcker har skrivits på fel plats. Alltså, Innan floden tar oss skrevs också här i Lund, delvis. Jag gick på Lunds universitet författarskola och då satt jag och skrev om Bangladesh. Och sen så skrev jag Tigerstiga, skrev jag i Burma. Så då satt jag och skrev om Bangladesh fast i Burma. Och den här boken om Burma, eller Myanmar, man säger båda två, har jag skrivit i Washington DC och nu i Lund. Men faktum är att denna veckan har jag suttit och tittat på YouTube. Klipp. Just för att jag känner att jag måste tillbaka till känslan, lukterna, liksom det här munkarnas kläder som släpar i marken och solen som sätter sig bakom pagoderna och lukterna från marknaden och de här kryddiga rökelserna och sådär.
Ja, de här ljuden de kommer från en kort film som ligger på YouTube där Helena Thorfinn cyklar långsamt framåt genom en tidig morgonmarknad med mycket folkliv. Kött och fisk hackas, frukt och grönsaker och kryddor ligger tätt i långa rader på ett bord. Vid ett annat får en man sitt hår klippt samtidigt som några munkar går förbi i fotsida dräkter. Och om man inte reser i tanken med hjälp av ljud och bilder så är ett sätt när det inte pågår en pandemi att resa tillbaka.
I januari var jag tillbaka i Myanmar för att göra research. Och då filmade jag mycket och tog mycket sådana här, ja, men lite taktila liksom, intryck som man har med sig.
Och vad menar du då med taktila intryck?
Nej, men liksom någon lukt, liksom, någon krydda. Eller munkarna har ofta såna här små solfjädrar som luktar på ett visst sätt. Tog jag med mig en sån för att jag minnas det. Liksom. Och jag tog med mig en liten skulptur som jag betyder något, som har en viss typ av känsla av mässing. Men man måste hålla på sig där med sig själv för att få liksom, komma i stämning, tycker jag.
Har du någon musik du lyssnar på för att hitta Burma?
Nej, alltså Burma har så förfärlig musik. Uff, de har ju så dålig musik. Det är ju verkligen som någon sa, liksom, Afrika flyttar man i för musikens skull men inte för maten. Men Asien flyttar man till för matens skull men inte för musiken. Det är lite sant. Alltså, det är bara såna här små citrör och liksom såna här jättehöga skarpa ljud. Nej, det är inte min grej.
Du luktar på kryddorna istället.
Ja, precis, precis.
Men de här böckerna som du har skrivit, Den som går på tigerstigar och Innan floden tar oss, där berättar du om ett svenskt par som kommer till Bangladesh. Och när man läser det så känner man ju mycket att du vill berätta väldigt mycket om samhället.
Mm. Det som kanske skiljer mig från andra författare är att jag har väldigt mycket att liksom nya miljöer, alltså nya världar som det öppnas upp. Jag skriver inte om skilsmässor på Södermalm eller om människor som åker runt i Norrland i någon bil. Liksom. Utan jag har rätt mycket intryck om människor och olika kulturer. Nu skriver jag ju om buddhismen och följer bland annat det här som hände med rohingyerna, den muslims minoritet i Burma som förföljdes. Vad som hände var att Facebook fick otroligt stort inflytande. Och vi var där precis när vi själva liksom såg på våra mobiltelefoner att plötsligt uppdateringarna på Facebook blev mer och mer hetska mot muslimer. Och nu har ju också Facebook tagit på sig en del av ansvaret för hela folkmordet. Alltså. Så att det är den här tiden jag beskriver.
Men ditt samhällsengagemang är ganska stort.
Ja, jag tror att jag är mycket journalist fortfarande. Och det är väl det som, jag har fått otroligt fina recensioner och böckerna har sålt jättebra. Men om det har funnits en kritik så har det varit att de är lite journalistiska, att de vill berätta mycket och att mina läsare är så här, man lär sig så mycket och man får inblick i helt nya världar. Det gillar ju en viss typ av läsare. Medan då de mer litterära liksom, personerna tycker att det är lite för mycket bilden av ett samhälle mer än av människorna kanske, eller jag vet inte.
Du har ju då varit i de här länderna och sådär. När känner du att ja, men det här vill jag skriva om? När får du idén till att det är det här jag vill berätta?
Alltså i Bangladesh dröjde det ju ett tag, för jag jobbade ju först på svenska ambassaden, så att det dröjde nog något år eller två. Jag märkte att när jag kom hem på sommaren och började berätta för folk om min upplevelse av Bangladesh och berättade om de här textilarbetarna, jag berättade om mötena med NGO och jag berättade om diplomatvärlden och sådär, så satt folk liksom alldeles tysta och lyssnade. Och jag kände att nej, men här finns ju så mycket berättelser. Så att det tror jag att det tog ett tag innan jag förstod att här sitter jag ju på fantastiska scener och berättelser som folk inte känner till så mycket. Och med Myanmar så är det nästan så. Alltså Myanmar är ju ett ställe för författare. Alltså det har ju suttit liksom Orwell, Kipling. Men det är liksom känt att många författare blir väldigt, väldigt inspirerade av Myanmar. Det är ett väldigt speciellt land. Det är vackert, det finns en sorg där över allt förtryck som har varit de här sista 50 åren. Det finns människor som är väldigt liksom trygga i sig själva på ett sätt som är ganska ovanligt här. Så man blir väldigt nyfiken på människorna att de är så, och det är väl all meditation och all mindfulness som de ägnar sig åt som faktiskt spelar roll, att det faktiskt märks. Så att Burma var ju inte så svårt att bli förtjust i. Där har snarare mitt problem varit att hitta historien som är bara min. Därför det finns så mycket, det snurrar så många berättelser. Så där har det varit faktiskt en utmaning att hitta, det här är det jag ska berätta.
Och hur kom det sig att du skrev just Den som går på tigerstigar och Innan floden tar oss?
Det var faktiskt så att det växte fram nästan som en liksom behov av att berätta de här historierna. Eftersom jag kände att många, vi sitter här i våra liv i Sverige och i privilegierade delen av världen. Och så vet man att någon jobbar någonstans med bistånd och jobbar i de här miljöerna. Eller man vet att ens kläder produceras i Bangladesh. Men man vet liksom inte hur den världen ser ut överhuvudtaget. Och när jag kom till Bangladesh så var det som att mina ögon bara blev så här, wow, det här är otroligt dramatiska miljöer. Dels hur biståndet går till och hur allt det här snacket om liksom korruption och vi måste verkligen få resultat för våra pengar och hur det slår mot fattiga människor som faktiskt inte knappt kan läsa eller skriva när de ska liksom redovisa sina pengar och sådär. Och hur de här textilarbetarna som jobbar för H&M, Lindex, alla de här stora som vi varje dag, alla köper kläder där. Och hur lever de flickorna? De är ju liksom en centimeter från oss rent liksom andligt. Alltså de har deras arbete på oss. Och varenda gång jag gick till jobbet så ser man ju de här textilarbetarna, de här hundratals flickorna som går med sina tiffinboxer, som det heter, med mat. Och jobbar 14 timmar i fabriken för att sen gå hem till trötta barn och sådär. Jag kände nästan att jag hade en moraliskt liksom krav på mig, jag måste berätta de här historierna. Sen tigerstigar var också framväxt av händelser som skedde när vi var i Bangladesh. Det handlar bland annat om en container full med tortyrredskap som kommer till Bangladesh och klareras av, faktiskt av EU. Och den berättelsen är sann, och när jag förstod det så började jag spinna en historia kring den här containern. Och de människorna som var satta att liksom jobba med de här tortyrredskapen och vad det innebar. Så att jag hade så mycket material om Bangladesh som jag ville använda, om man ska vara lite sådär. Jag ville berätta för världen om Bangladesh.
Har du funderat kring vad det har gjort med er familj? Har ni blivit tajtare, eller hur har det påverkat familjen?
Alltså, jag tror vi har blivit jättetajta av det, och det tror jag för att vi är liksom vana vid att vara på konstiga ställen och bara ha varandra. Och det roliga är att alla tre barnen är så faktiskt tacksamma för sin uppväxt, och det är verkligen inte alla som jobbar i den här sektorn som har barn som är det. Jag har många då för detta kollegor på SIDA som har barn som har gråtit i 2 år. Bokstavligen alltså, och varit olyckliga för flytta. Men av någon anledning har vi haft turen att ha barn som helt och hållet har tyckt att det här var riktigt spännande. Det enda det var lite kris när mellanpojken insåg att han inte skulle få gå gymnasiet i Sverige utan han skulle till Burma. Det var ingen höjdare ett tag. Men sen efter någon månad så var han med i basketlaget och hade jättekul, och sen älskade han i 3 år.
Efter Burma så skulle egentligen Helena Thorfinn och hennes familj flyttat hem. Men i sista stund så fick hennes man, som arbetar för FN, ett jobb i Washington DC. Och snabbt ändrades planerna, och USA blev det nya hemlandet för en tid.
Det var en otrolig kulturskillnad, det var det verkligen. Det var ju från ett liksom tredje världen land med allt vad det innebär av svårigheter att få rent vatten och hitta mat får man ju, men liksom vissa varor finns inte, och att vara den här främlingen hela tiden, till att se ut som alla andra och bo på en vanlig gata och ha vanliga kompisar och sådär. Samtidigt så ska man inte liksom tro att USA är som Sverige, för det är det verkligen inte. Det tog tid att förstå sig på USA också, det tror jag inte jag har gjort. Jag tror inte jag har förstått mig på egentligen några av länderna jag har bott i, utan jag har liksom skrapat lite på ytan.
Och så händer det ju väldigt mycket också med Black Lives Matter,
ja,
en massa olika.
Ja, det var en dramatisk vår. Alltså våren var otroligt dramatisk med hela Black Lives Matter, vad som hände och hela sättet som Trump driver det landet. Och sen så också hela coronan, den kom ju rätt brutalt. Så att vi satt faktiskt inlåsta mer eller mindre i DC från mitten av mars. Och min dotter kunde inte gå i skolan, min mans kontor stängde ner, gatorna var tomma, vi smet iväg och handlade mat eller beställde mat på nätet. Så att det blev ju aldrig så i Sverige, men det har vi liksom gått igenom.
Och vad blir det för bok av det här sen?
Ja, jag har faktiskt en jättebra idé på en bok om USA också, så nu ska jag först bli klar med Burma-boken.
Och när man läser Helena Thorfinns böcker så är det många detaljrika miljöbeskrivningar som ger en möjlighet att skapa sig sina egna bilder av platsen och människorna. Och beskrivningarna handlar förutom synintryck också om lukt, smak och känsel. Men eftersom Helena Thorfinn smittades av coronaviruset under våren så saknar hon ett av sina sinnen som fortfarande inte kommit tillbaka, och det påverkar henne när hon skriver.
Jag har ju tappat mitt luktsinne nu under coronan, och det är ju en chock. Alltså lukt gör ju att saker och ting känns nära på något vis. Jag tror faktiskt att man orienterar sig med luktsinnet mycket, mycket mer än vad man tror. Så att nu, faktum är att nu när jag skriver, just för att jag har blivit så medveten om lukt, så lägger jag in det liksom jättemycket lukt nu. Så nu kan det bli en riktig luktbok. Ja, men faktum är att jag har blivit så medveten om det. Jag längtar så efter lukten. Det är verkligen sorgligt.
I det här reportaget om månadens ansikte så ingår att man alltid ska berätta hur man ser ut. Ja. Så om du ska berätta hur du ser ut.
Det var intressant. Ja, jag är ju lång. Väldigt lång. Alltså jag är 1,83. Det är ju en ganska tydlig karaktäristika för mig. Jag har ett ganska kantigt ansikte. Jag har en stor näsa, för då har vi vår släkt. Så jag har ärvt min mammas stora näsa som är lite så här spetsig. Tror jag ser rätt vanlig ut, alltså gör inte det. Och sen så har jag mörkt hår som jag tyvärr färgar. Jag ska sluta göra det också. Jag har sagt att jag några år till ska jag kanske färga håret. Men det är tjockt, jag har ju väldigt tjockt hår. det är såna här hästahår, såna här, nästan som hästtagel, väldigt tjockt. Och sen har jag blå ögon, tror jag, ganska höga kindkotor, det har vi i vår familj också. Och lite kraftig käke. Jag har faktiskt aldrig tänkt på hur jag ser ut på det här viset. Ja, men framförallt tror jag att folk tänker på mig som den långa, liksom. Det är det som är jag.
När du då ska iväg till ett nytt land, för det har ni ju gjort flera gånger, liksom, ja, brutit upp. Hur känns det den dagen när ni ska åka iväg?
Det är ju en otroligt speciell känsla. Och ibland när jag går runt här i Lund så tänker jag, många har ju aldrig upplevt det. Man ska alltså packa ihop ett helt liv. Och man ska försöka hålla ordning på vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Vad ska magasineras? Vad ska in i containern? Vad kan lämna kvar i lägenheten? Det är ju väldigt kaotiska, de här flyttarna. Jag tittar på min man ibland och säger, du, inte en till flytt, orkar vi inte. Jag älskar att flytta, men själva det mekaniska kring flytten är hemskt. Det är verkligen det. Man blir liksom uppsliten också andligen och själsligen, för att det blir så fruktansvärt rörigt. Men samtidigt så är det ju sen fantastiskt att landa på ett nytt ställe. Det är verkligen kicken, alltså. Att liksom, här bor vi, och var är bageriet, och kan man gå på gym här, och kolla här en park. Jag menar, när vi flyttade till Myanmar och vi kom till en Tallawadi Lane, som är en otroligt liten liksom stig mitt i Yangon, som inga västerlänningar, ingenting, vi fick hyra ett hus där, och det var en stor marknad, och vi var helt omgivna av munkar och marknader och nunnor. Och det gångade varje morgon när munkarna gick förbi, och grannarna var bara burmeser, och det var så dramatiskt. Och då är det ju lycka, det är ju ren och skär lycka, det är så fantastiskt.
Och i höst är alltså Helena Thorfinns tredje bok med arbetsnamnet Munkens skugga planerad att komma ut. Och de två första böckerna finns inlästa som talböcker. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.